Jag hälsar alla varmt välkomna till denna Biblikumkurs i Valle. På programmet står det på norsk Bibelstevne. Och det är det vi ska ha nu i några dagar. Och ämnena är valda så att det ska vara en viss logisk följd mellan de här föredragen. Det första föredraget handlar om Guds frie gave, Guds helt oförtjänta gåva. Och sedan ska vi tala om hur vi får del av allt det goda som Gud har vunnit åt oss och som han skänker åt oss. Hur det blir vår personliga egendom. Och därefter hur vi som har fått så stora rikedomar, vi som genom nåd har blivit Guds barn, Guds fria barn, fria från träldom under lagen, under loven, hur vi som fria barn ska förhålla oss och vad som menas med frihet. Storheten i att vara fria Guds barn. Därefter tar vi upp den själavård som aposteln Paulus ägnar sina medkristna, sina församlingar. Och slutligen talar vi om att en glad, räddad, återlöst själ som har frid med Gud likväl kan komma i nöd, sorg. Det är genom mycket lidande som vi ska ingå i Guds rike, säger skriften. Och då ska vi se vad som sägs om lidandet för oss kristna och hur bedjaren i Saltaren, hur han vänder sig till Herren när han är i nöd. Och slutligen, som avslutning på denna biblikumkurs eller bibelstävne, ska vi tala om lovprisningen, tillbedjan. När själen inte ser in i sig själv utan begrundar Herrens storhet, barmhärtighet, makt. Och på den grunden blir glad och frimodig, tillbeder, lovprisar, lovsjunger Herren. Det blir en passande avslutning på de här föredragen. Vi spelar också in de båda predikningar som pastor Egil Edvardsen håller i samband med den här kursen. Inspelningen av detta första föredrag, den måste göras nu efteråt. Just nu befinner jag mig i Uppsala igen, i Biblikum. Kursen, de underbara dagarna i Valle är över. Men det första föredraget kom inte med på någon kassett. Eftersom det var strömavbrott på de ledningar som vi behövde för inspelningen. Och det kunde vi åtgärda först till den andra föreläsningen. Så det här är alltså ett försök till en rekonstruktion av det första föredraget. Det gör det att jag behöver inte tala fullt så högt. Som jag var tvungen att göra där borta i Valle. Och det kanske är lite obehagligt för kassettlyssnarna när föredragshållaren nästan skriker. Men i föreläsningssalen i Valle, där fanns det inga högtalare. Och det var nödvändigt därför att tala lite högt. Nu då till detta första ämne i serien. Guds frie gave. Guds helt oförtjänta gåva. Jag tror inte att det finns någon viktigare fråga att ställa än den som fångvaktaren i Filippi ställde. Nämligen, vad måste jag göra för att bli frälst? Att en dag vara i himmelen, i den eviga saligheten, det måste vara det högsta målet för var och en. Men hur ska jag komma dit? Hur kommer du dit? Vad måste du göra för att ärva evigt liv? Låt mig då med en gång säga att himmelen är en fri, helt oförtjänt gåva. Så är det ju i regel inte här i livet. I många situationer i livet får du bara det som du har tjänat för. Men när det gäller himmelen, då får du det som Gud har betalat för. Himmelen är en helt oförtjänt gåva åt människor som inte alls har förtjänat den. Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre, säger skriften. Det här är så otroligt för vårt förmörkade förnuft att i alla sammanhang utanför kristenheten och även inom kristenheten, där man inte låter skriften alena gälla utan också utforma läror efter sitt förmörkade förnuft, där vanställer man denna saliga undervisning, uppenbarelse i Guds ord, att himmelen är helt och hållet en fri gåva. Nu måste vi se lite grann på din och min situation som människor här i världen för att förstå och rätt uppskatta denna gåva. Ja, vi kommer då också att se att vore inte himmelen en helt fri gåva, då fanns det inget hopp för någon enda människa att bli salig. Vi står nämligen allesammans med en skriande skuld inför Gud. Vi har inget överskott. Vi står inte på plus, utan på ett förskräckligt minus. Och skriften säger helt klart, syndens lön är döden. Det betyder alltså, synden betalar lön åt oss. Och syndens utbetalning, det är döden. Döden. Det är ett fruktansvärt ord. Några av er här har helt nyligen varit på en begravning. Och de flesta av oss har nog varit vid någon begravning av någon närstående och så ställts inför dödens allvar. Människan dör därför att hon är en syndare. Och detta är också skälet till att min röst en dag måste tystna och min kropp läggas i en grav. Det är skälet till att din familj måste stå runt omkring din kista och följa den ut till kyrkogården. Det är därför att du är en syndare. Du kanske inte vill höra att du är en syndare. Ja, ingen vill egentligen höra det. Och ingen vill egentligen erkänna att han är ond och en syndare. Om en människa säger till en annan, den saken eller något annat, då kan vi säga att han eller hon kan ta fel. Det är mänskligt att fela och den människan har inte rätt. Men när Gud säger det, då vet vi att det är så. Då är det helt säkert. Och det är Gud som säger det. Och säger det mycket klart att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Gud säger också, det finns inte en rättfärdig människa på jorden. Någon som inte syndar, inte en enda. Alla har det syndat och saknar härligheten från Gud. Vi möter också människans synd lite överallt här i världen. Den är lätt att se. Se bara på de splittrade hemmen. Eller de sönderbrutna äktenskapen. Se på tidningsrubrikerna om olika brott bland människor. Se på TV där man förhärligar synden och avfallet från Gud. Hela tiden ser vi syndens förödande verksamhet. Synden är lika spridd som människor som andas. Den finns inom oss alla. Den finns inom dig och inom mig. Ingen kan egentligen till fullo förstå den fruktansvärda betydelsen av synden. Sokrates sa, och det med rätta, lär känna dig själv. Om vi lär känna oss själva genom Guds heliga ord, om vi allvarligt rannsakar oss inför Guds lag, Guds lov, låter vårt inre bli avslöjat, ja, då finner vi missgärningar, ondska, andlig blindhet. Ibland kan vi verka kärleksfulla, men i grunden så är vi inriktade på oss själva, inkrökta i oss själva, som Luther säger. Vi är i grunden själviska. Vi vill först och främst tjäna oss själva. Sätta oss själva främst och före Gud. Vi vill inte låta Gud vara Gud och döma över oss. Vi vill döma över honom. Vi syndar i tankar, ord och gärningar. Vi syndar genom att inte göra vad vi bör göra. Och genom att göra det Gud förbjuder oss att göra. Vi har ett högmodigt sinne som är aktivt. Och alla våra gärningar, också det finaste och vackraste, är inte helt rena. Tvärtom är det fläckade av själviskhet och synd. Och det värsta av allt, vi får betalt nu för detta. Syndens lön är döden. Den lön som synden betalar ut för detta är döden. Den själ som syndar måste dö. Då är det inte att undra på att aposteln själv, Paulus, utropar: jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Nu kanske vi bara tänker på den fysiska döden när jag här nämner döden. Men döden är mer än så. Det finns också en andlig död, mycket mera fruktansvärd än den fysiska döden. Den andliga döden är också så bedräglig. Det som är andligen döda vill inte veta om det eller veta av det. De tror i regel att de är andligen levande. Du har det namnet om dig att du lever, men du är död. Det är människor som inte ärar sonen och tar emot Herren Kristus och hans rättfärdighet. Är helt ovetande om eller vill inte veta om eller veta av att det är andligen döda. Levande lik. Därför är den andliga döden så försåtlig. Genom våra första föräldrars avfall, då de vände Gud ryggen, drabbades de och alla deras efterkommande av andlig död. Den naturliga människan kan därför inte lyfta ett finger för att förbättra sin situation. En död människa lyfter ju inget finger. Och den andligt döde kan inte befria sig från sitt mörker, från sin död, kan inte uppväcka sig själv, kan inte ge sig liv. Om vi ska bli frälsta, kan vi inte frälsa oss själva. Om vi ska komma in i liv och salighet, evig salighet, ja, då måste himmelen vara en helt fri gåva. Vi har inte uträttat något och kan inte uträtta något för att förtjäna himmelen. Om vi ska bli frälsta, då måste Gud göra det. Och därför betonar Paulus, av nåd är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det. Inte genom gärningar, för att ingen människa ska berömma sig. Och när han klagar, ack, syndiga människa som jag är, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så vad blir då svaret? Ja, det blir inte att det finns ändå lite grann hos mig som jag kan anknyta till och med vilket jag kan skaffa mig frälsning. Nej, han säger, Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Kristus alena är vår frälsare. Nu har vi talat om döden som den fysiska döden och den andliga döden, men värst av allt är den eviga döden. Också den ett resultat av synden. Synden slarvar inte med utbetalningarna. Det är en trofast arbetsgivare. Alla syndens arbetare får lön. Synden betalar sina undersåtar en lön. Och den innebär död. Död för alltid. Evig fördömelse. Ett evigt skiljande från Gud, från skaparen. Och den som medan han lever här på jorden, lever skild från Gud, kommer i all evighet att leva skild från honom i evig osalighet. Inför Guds ord, inför Guds lag, måste vi alla bekänna. Vi är syndare. Vi har gjort illa mot Gud. I tankar, ord och gärningar. Som syndare måste jag dö. Ty syndens lön är döden. Ja, detta är en dyster beskrivning. Och hur fruktansvärt vore det inte om Gud endast sa oss detta. Sa ingenting mer. sa endast att vi måste dö. Och döden innebär en evig skilsmässa från honom, en evig osalighet. Men nu är inte detta allt som Gud har sagt. Och detta var inte det enda och det slutliga som Gud sa till Adam och Eva. Den dag du äter därav ska du döden dö. Nej, Gud ropade på, sökte upp, kallade den avfallna människan och gav den fallna människan löftet om en frälsare som skulle krossa ormens huvud. Och Eva som levde i denna dödens och förgängelsens värld nu, till följd av hennes och Adams avfall, hon får namnet Eva, som betyder livgiverska, som skapar liv. Hur var det möjligt? Jo, genom henne skulle frälsaren komma. Och det är han som är livgivaren. Det är han som ger liv genom att befria oss från döden, från synden och djävulen, genom att förlossa oss från döden. Vi har någonting som betyder allt. Någonting som skiljer kristendomen från alla andra religioner. Något som ger människan hopp. Det som gör livet värt att leva. Det som ger människan i denna lidandets och dödens värld ljusa framtidsutsikter. Syndens lön är döden, det är sant. Och det blir inget jordiskt lyckorike utan lidande och elände så länge synden här finns, så länge vi tillhör denna förgängelsens värld. Men ändå har vi hopp. Och har vi glädje och har vi frid. Därför att Gud säger också, och det vet vi är sant, och det förlitar vi oss på, det tror vi. Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Vilken skillnad. Allt jag har att komma med är döden värt. Du måste döden dö, säger skriften. Men Gud säger också, jag älskar dig. Jag vill frälsa dig. Jag vill ge dig evigt liv som en alldeles fri gåva för min sons Jesu Kristi skull. Genom tron på honom har du evigt liv. Gud skänker mig. Delar ut gratis åt mig genom sitt ord och i nådens medel syndernas förlåtelse, evigt liv. Och med en tom hand, en hand som inte kan ge något tillbaka, som inte har några mynt att betala för vad jag får, en helt tom hand tar jag emot denna gåva. Som min egen. Detta frälsningsråds slut kan jag inte nog tacka för. Gud beslöt att sända sin egen son till världen för att frälsa oss. Till den värld, till de människor som föraktar honom, som vänder honom ryggen. Som är andligt blinda och döda. Som inte ger honom ära och tack. Till denna fientliga värld sänder han sin älskade son som den fria gåvan. När våra första föräldrar överträdde Guds bud. Då blev de och med dem alla människor trälar under synden. Och redan då lovade, som jag sa, Gud att sända oss frälsaren, sin egen son, för att krossa ormens huvud och så befria oss från träldomen under synden och Satan. Lägg märke till att Gud säger att det är kvinnans säd som ska krossa ormens huvud. Den som Herren skänker, Marias son, Herren Jesus Kristus, det är han som krossar ormens huvud, som besegrar vår fiende Satan, som besegrar döden. Han är den enda som har makt att ge sitt liv till lösen för alla och som har makt att ta det tillbaka. Han, den enda fullkomlige, som i allt är lydig, ja, lydig in till döden på korset. Detta löfte som gavs redan på syndafallets dag, det låter sedan Gud upprepas gång på gång till Adams och Evas efterkommande ända fram till dess att det går i fullbordan. Och Gud knyter klarare och klarare ord om detta löfte till utsagorna, så att vi får längre fram veta att kvinnan som ska föda frälsaren tillhör Abrahams släkt. Och av Abrahams många avkomlingar så tillhör han Isaks släkt och sedan Jakobs släkt. Och av Jakobs alla barn så just Judas släkt. Och av Judas alla barn och utgreningar så blir det just Isais släkt. Och genom Isai så blir det genom den ringaste av barnen, nämligen genom David. Och så får David hos profeterna ge namn åt frälsaren, så frälsaren kallas ibland bara kort och gott David, den nye David, den sanne David, eller Davids son. Och vi får veta att han ska födas i Betlehem, i den ringaste av alla platser. Och han kommer själv i ringhet och blir föraktad. Han som är den störste, han framträder som den ringaste. Ja, så blev han och skulle han bli fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika. Och vi ska lära oss att vi har vår rikedom bara hos honom. Och att vi äger denna rikedom fastän vi inte ser den ännu. Precis som vi inte kunde se att Messias Kristus var Gud till det yttre, därför att han hade en ringhetens skepnad, därför att han kom i tjänargestalt, så äger vi nu alla rikedomarna. Ja, vi äger himmelen som en fri gåva på samma sätt. Det syns inte ännu. Och precis som det först senare syntes att Jesus den föraktade, han var Gud och konungarnas konung, det syntes på förklaringsberget, det syntes efter uppståndelsen, det syntes på Oljeberget när han lyftes upp inför lärjungarnas ögon och en sky tog honom bort. Så ska också gåvan som vi redan nu har synas en dag, på den sista dagen, på den yttersta dagen. Då framträder alla våra rikedomar i sin fulla härlighet också till det yttre. Men redan nu är det härliga och vi äger dem i tron. Och Gud give att vi inte föraktar dessa gåvor. En natt i Palestina, för snart 2000 år sedan, uppfylldes löftet till Adam och Eva, löftet till Abraham, Isak och Jakob, löftet till David, löftet till Israels barn och så vidare. I Betlehems krubba blev löftesordet kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning, skriver aposteln Johannes i sitt evangeliums första kapitel. I drygt 30 år gick han omkring här på jorden, till det yttre lik en syndig människa, men dock utan synd. Han gjorde stora under, han förkunnade Guds sanningar, han utförde Guds verk för att vi skulle få frid, för att vi skulle få evigt liv. Och så får vi då vad Kristus genom sitt liv, sitt lidande och sin död har betalat för. Han kom ned från himmelen för att ge sitt liv till lösen för oss, för att göra det som vi inte kunde göra. Han har fullgjort allt i vårt ställe som vår ställföreträdare. Vi kunde inte hålla Guds lag, men Kristus gjorde detta fullkomligt för oss. Buden har han hållit i allt, och det är för din räkning, för min räkning, för alla människors räkning. Men han led också straffet för alla våra synder. Han tog på sig frivilligt det straff som vi skulle lida, den skuld vi skulle betala. Han gick in i vårt ställe. På Golgata betalade han allt. Försoningen är utförd. Han har själv sagt, det är utfört, det är gjort, det är fullbordat. Kristus dog för våra synder, bar dem upp på korsets trä. Han har burit vår synd, han har burit mina synder. Han blev genomborrad för våra synders skull, och genom honom har vi fått friden. Den frid vi förlorade genom synden och syndafallet. Friden med Gud. Den eviga, den sanna friden. Genom hans sår blev det botat för oss, säger Jesaja i Jesaja 53. Så får vi det som Jesus Kristus, den föraktade från Nasaret, den ringa telningen, kvinnans säd, har betalat för. Vi blir frälsta av nåd alena. Och Guds nåd är obegripligt stor. Den övergår allt förstånd. Den är Guds oförtjänta välbehag, Guds oförtjänta kärlek mot oss. Vi är helt ovärdiga gemenskapen med Gud. Vi som föredrar Satans lögner framför Guds sanning. Så som vi är av naturen i oss själva på grund av synden. Endast genom sin gränslösa kärlek har Gud sänt sonen till oss som vår ställföreträdare och frälsare. Gud är långmodig. Han erbjuder oss sin nåd om och om igen. Han ser till att människor får höra ordet, att det kallas till bibelstävne, till bibelkumdagar. Och han vill att ordet ska sås ut tydligt, rent och klart. Om och om igen. Men en dag kan det vara för sent. Gud säger själv genom sin ande: idag, om du får höra Herrens ord, så förhärda inte ditt hjärta. när ordet ljuder, då delas den fria oförtjänta gåvan ut. Då är frälsningens dag. Nu är den härliga tiden, nu är frälsningens dag. Guds ande vill att du idag ska förtrösta på evangelium. Förtrösta på Kristus. Bli stark i din tro. Inte överge honom. Gud vill att du ska säga amen till allt han har sagt och gjort och givit åt dig. Säg därför inte, jag har inte tid, senare kanske, en annan gång kanske. Låt oss bedja. Du nåderike Herre och Gud, din gränslösa nåd övergår allt förstånd. Bevara oss ifrån att förkasta din nåd och din barmhärtighet. Amen.